Kapitel 18. Denna plats, denna dag. Nästa morgon var Rand uppstigen och påklädd en god stund före gryningen. I själva verket hade han inte sovit alls, och det hade inte varit Avienda som höll honom vaken, fast hon hade börjat klä av sig innan han hunnit släcka lamporna. Så snart han släckt dem hade hon tänt en av dem igen med kraftens hjälp, med en retsam kommentar om att hon inte kunde se i mörker, även om han kunde det. Han svarade inte och hade knappt lagt märke till när hon flera timmar senare steg upp, klädde sig och lämnade tältet, gott och väl en timme innan han gick upp. Han kom sig inte ens för med att undra vart hon gått. De tankar som fått honom att ligga och stirra upp i mörkret snurrade fortfarande i hans huvud. Män skulle dö idag, många män, även om allting gick perfekt. Han kunde inte göra någonting nu som förändrade det. Dagens händelser skulle utspinna sig så som väven bestämde. Men om och om igen grunnade han över de beslut han hade fattat sedan han första gången kom in i Eilöknen. Kunde han ha gjort någonting annorlunda? Kunde han ha undvikit det som skulle ske på denna plats, denna dag? Kanske nästa gång. Spjutstumpen med tofsarna låg bredvid filtarna, ovanpå hans svärd och svärdsbälte. Det skulle bli en nästa gång, och så ännu en, och ännu en. Det var fortfarande mörkt när hövdingarna kom in för några sista ord, för att rapportera att deras män var utplacerade och redo. Rand hade inte väntat sig någonting annat. Trots deras stenansikten sken lite känslor igenom. Men det var en besynlig blandning av entusiasm och dystert allvar. Arim till och med smålog. Det är en god dag då vi får se slutet på Shaido, sa han slutligen. Han var så spänd att han nästan gick på tå. Om ljuset vill, sa Bell, vars huvud nuddade tälttaket, tvättar vi våra spjut i Karladins blod före solnedgången. Det betyder otur att tala om det som komma skall, muttrade Hörn. Han var mer som han brukade. Det är ödet som bestämmer. Rand nickade. Ljuset give att det inte bestämmer att allt för många på vår sida ska möta döden. Han önskade att orsaken till hans omtanke helt enkelt varit att ingen förtjänade att dö i förtid. Men ännu hade de många dagar framför sig. Han skulle behöva alla spjut han kunde få för att bringa ordning på denna sida drakmuren. Det var en av de allvarligaste sidorna av tvisten med Karladin. Livet är en dröm, sa Ruark, och Harn och de andra nickade instämmande. Livet var bara en dröm och alla drömmar måste ta slut. Eil sprang inte mot döden, men de sprang inte från den heller. När de var på väg ut stannade Bell upp. Är du säker på att du vill att jungfrurna ska göra som du sagt? Charlin har pratat med de visa. Så det var alltså vad Melaine hade ansatt Bell om. Ruark stannade för att lyssna, vilket tydde på att Amys pratat med honom om saken också. Alla andra gör vad de ska utan att klaga, Bell. Det var orättvist, men det här var ingen lek. Om jungfrurna vill bli särbehandlade kan Charlin komma till mig istället för att springa till de visa. Om Ruark och Bell varit någonting annat än Eil skulle de ha skakat på huvudena när de gick. Rand antog att de båda hade ett och annat hårt ord att vänta från sina hustrur, men det fick de leva med. Om nu far Darish May bar hans heder, fick de bära den där han ville den här gången. Till Rands förvåning kom Lärn in i tältet, precis när han själv var redo att lämna det. Väktarens mantel hängde över hans rygg och jäckade synen när hans rörelser fick tyget att krusas. Är Moraine med dig? Rand hade väntat sig att Lärn skulle vara som klistrad vid hennes sida. Hon sitter och grunnar i sitt tält. Hon kan omöjligt hela alla idag, inte ens de som blir värst sårade. Det var så hon hade valt att hjälpa till denna dag. Hon kunde inte använda kraften som vapen, men hon kunde hela. Spilda liv gör henne alltid arg. Det gör oss alla arga, sa Rand kort. Förmodligen förargade det henne att han tog Egwene ifrån henne också. Så vitt han kunde avgöra var inte Egwene särskilt bra på att hela på egen hand, men hon kunde ha bistått Moraine. Nå, hon måste hålla sitt löfte. Säg till Moraine att hon ber några av de visa som kan leda kraften om hon behöver hjälp. Det var emellertid inte många av de visa som kunde helandets konst. Hon kan länka sig samman med dem och använda deras styrka. Han tvekade. Hade Moraine någonsin pratat med honom om länkar? Du kom inte hit för att berätta att Moraine sitter och grubblar, sa han irriterat. Det var ibland svårt att hålla ordning på vad som kom från henne, vad han hört från Asmodine och vad som bubblade fram från Luce Tharins minnen. Jag kom för att fråga varför du bär svärd igen. Det har Moraine redan frågat. Var det hon som skickade? Lans ansikte förändrades inte, men han avbröt bryskt Rand. Jag vill veta det. Du kan göra ett svärd med kraften eller döda utan ett. Men plötsligt bär du stål vid sidan igen. Varför? Utan att tänka på det lät Rand handen glida över det långa fästet vid sin höft. Det är knappast rättvist att använda kraften på det viset. Särskilt inte mot någon som inte själv kan leda. Det vore som att slåss mot ett barn. Väktaren stod en stund och betraktade honom under tystnad. Du tänker döda Karladin själv, sa han slutligen med uttryckslös röst. Ditt svärd mot hans spjut. Jag tänker inte söka upp honom, men vem vet vad som kommer att hända? Rand drog besvärat upp axlarna. Om någonsin hans förmåga att vrida slumpen skulle hjälpa honom, måtte den då föra honom ansikte mot ansikte med Karladin. Dessutom är det mycket möjligt att han söker upp mig. De hot jag hört från honom har varit riktade mot mig personligen, Lärn. Han satte ena näven i luften och stack ut armen ur den blodröda rockarmen för att drakens huvud och gyllne man skulle synas tydligt. Karladin kommer inte att vila medan jag är i livet. Inte så länge vi båda bär dessa märken. Och sanningen att säga tänkte han själv inte vila förrän det bara fanns en man i livet med drakarna på sina armar. Om rätt skulle vara rätt borde han låta Asmodin gå samma öde till mötes som Karladin. Det var Asmodin som hade gett Shaido-krigaren hans märken. Men det var Karladins omåttliga ärelystnad som hade gjort det möjligt. Hans ärelystnad och hans vägran att lyda Eils lagar och sedvänjor hade oundvikligen lett dem till denna plats, denna dag. Förutom att Karladin bar skulden till missmodet och detta krig mellan Eilmän, så skulle han hållas räkning för Tain, Selin och dussintals andra städer och byar som han lagt i ruiner sedan dess, tillsammans med oräkneliga nedbrända bondgårdar. Men kvinnor och barn hade blivit föda åt gamarna istället för att få en grav. Om han var draken återfödd, om han hade någon rätt att kräva att något rike skulle följa honom, särskilt Carhain, så var han åtminstone skyldig dem att rättvisa skipades. Låt i så fall halshugga honom när han blir gripen, sa Lan barskt. Avsätt 100 män, 1000, vars enda uppgift är att finna Karladin och gripa honom. Men var inte så dum att du går i envig med honom. Du hanterar svärdet skickligt nu, mycket skickligt. Men en ejlman mer eller mindre föds med spjuten och skölden i sin hand. Om du får ett spjut i hjärtat så har allt detta varit förgäves. Så jag ska hålla mig borta från striden. Skulle du göra det om inte Moraine hade sina krav på dig? Kommer Ruark eller Bell eller någon av dem att göra det? Jag är inte draken återfödd. Världens öde vilar inte på mina skuldror. Hettan hade emellertid försvunnit ur Lans röst. Om det inte vore för Moraine skulle han ha befunnit sig just där striden stod som hetast. Om något såg han ut att beklaga hennes krav just nu. Jag tänker inte ta några onödiga risker, Lärn. Men jag kan inte fly från dem allihop. Sjönsjönsbjutet skulle få stanna i tältet idag. Det skulle bara vara i vägen om han skulle hitta Kaladin. Kom, älkrigarna gör slut på allihop utan oss om vi står här länge till. När han steg ut var det bara ett fåtal stjärnor kvar på himlen och en tunn ljus rand följde horisonten i öster. Det var emellertid inte det som fick Rand att stanna och Lärn med honom. Tältet var omringat av spjutjungfrur som stod skuldra mot skuldra vända mot honom. Den tjocka ringen av Cadin Shore-klädda kvinnor bredde ut sig över kullens slänter så tät att inte ens en mus skulle ha kunnat smita igenom. Jidin fanns inte inom synhåll, fast en Guy Shine hade fått order om att sadla och leda fram honom. Det var inte bara spjutjungfrur. I främsta ledet stod två kvinnor i vida kjolar och vita blusar med håret tillbakahållet av hopvikta hucklen. Det var fortfarande för mörkt för att han skulle kunna urskilja deras ansikten. Men någonting hos de bådas hållning och deras korsade armar avslöjade att det var Egwene och Avienda. Innan han hann öppna munnen för att fråga vad de hade för sig steg Shalin fram. Vi har kommit för att eskortera Kar Akarn till tornet tillsammans med Egwene Shedai och Avienda. Vem ligger bakom det här? Frågade Rand barskt. Det räckte med en hastig blick på Lärn för att inse att det inte var han. Trots mörkret såg han väktarens förbluffade min. Åtminstone ett kort ögonblick. Ingenting förmådde förvåna Lärn särskilt länge. Egwene borde vara på väg till tornet nu. Och spjutjungfrurna borde vara där för att vakta henne. Det hon ska göra idag är mycket viktigt. Hon måste beskyddas under tiden. Vi ska skydda henne. Shalins röst var torr som fnöske. Och Kar Akarn, som gett far Darris May sin heder att bära. Ett instämmande mummel spred sig bland jungfrurna. Det är helt rimligt, Rand, sa Egwene från sin plats. Om striden förkortas av att en person använder kraften som vapen så blir den ännu kortare om det är tre som gör det. Och du är starkare än jag och Avienda tillsammans. Det lät inte som om hon tyckte om att säga det sista. Avienda sa ingenting, men hennes hållning var nog så vältalig. Det här är löjligt, morrade Rand. Släpp fram mig och gå till de platser som ni tilldelats. Shalin vek inte en tum. För Darris May bär Kar Akarns heder, sa hon lugnt. Och andra tog upp ramsan. Inte högre än hon, men från så många strupar blev det till ett starkt mummel. För Darris May bär Kar Akarns heder. Far Darris May, bär Kar Akarns heder. Släpp igenom mig, sa jag, krävde Rand så snart ljudet dött ut. Det var som om han sagt åt dem att börja igen, för det var vad de gjorde. Far Darris May, bär Kar Akarns heder. Far Darris May, bär Kar Akarns heder. Shalin stod bara där och tittade på honom. Efter en liten stund böjde sig Lärn mot Rand och viskade torrt. En kvinna är inte mindre kvinna för att hon bär ett spjut. Har du någonsin träffat en kvinna som går att styra bort från vad hon verkligen önskar? Ge med dig, annars kommer vi att stå här hela dagen medan du utdelar befallningar och de mässar sin ramsa. Efter en kort tvekan tillade väktaren. Dessutom är det de säger förnuftigt. Egwene öppnade munnen när jungfrurna än en gång tystnade. Men Avienda la sin hand på hennes arm, viskade några ord till henne och Egwene sa ingenting. Han visste emellertid vad hon hade tänkt säga. Hon hade varit på väg att tala om för honom att han var en dum, envis tjurskalle eller någonting liknande. Problemet var att han började känna sig sån. Det var förnuftigt att han skulle gå till tornet. Han hade ingenting att göra någon annanstans. Slaget var i klanhövdingarnas och ödets händer nu. och han skulle göra mer nytta med kraften än genom att rida omkring i hopp om att han skulle stöta ihop med Kaladin. Om Kaladin skulle dras till honom för att han var Taveren, så kunde han lika gärna dras till tornet som någon annanstans. Fast i så fall skulle Rand inte ha några större utsikter att få syn på Karn. Inte efter att ha gett samtliga spjutjungfrur order att bevaka tornet. Men hur skulle han kunna ge vika och ändå behålla en gnutta värdighet, så som han domderat? Jag har bestämt mig för att jag gör mest nytta uppe i tornet, sa han, och kände hur det hettade i kinderna. Som Kara Karn befaller, svarade Shalin utan minsta antydan till hån, precis som om det hade varit hans idé från första början. Lär nickade för att sedan dra sig undan genom den smala passage som jungfrurna öppnade för honom. Öppningen stängde så fort Lär passerat, och när de började röra på sig hade Rand inget annat val än att följa med. Han kunde förstås ha använt kraften, kastat eld omkring sig eller vräkt omkull dem med luft. Men det var knappast rätt sätt att uppträda mot folk som stod på hans sida, särskilt inte kvinnor. Dessutom var han inte säker på att han skulle kunna förmå dem att lämna honom med mindre än att han dödade dem, om ens då. Och hur som helst hade han faktiskt kommit fram till att han skulle göra mest nytta i tornet. Under förflyttningen var Egwene och Evienda lika tysta som Shalin, vilket han var tacksam för. Till största delen berodde för all del deras tystnad på att de var tvungna att leta sig upp och ner för kullarna i mörkret utan att bryta nacken. Då och då hörde han Evienda muttra någonting ilsket om kjolar. Ingen av dem gjorde emellertid narr av honom för att han så tydligt slagit till reträtt. Men det kunde mycket väl komma senare. Kvinnor tycktes vara förtjusta i att sticka nålen i en just som man trodde att faran var över. Himlen började ljusna, och när timmertornet kom till synes ovanför trädtopparna var det han själv som bröt tystnaden. Jag väntade mig inte att du skulle delta i det här, Evienda. Jag hade för mig att du sagt att visa aldrig deltar i strid. Det var han säker på att hon sagt. De visa kunde gå oskadda över det hetaste slagfält, liksom de kunde komma till en boplats eller en vallplats tillhörande en klan som låg i blodsfejd med deras egen. Men de deltog aldrig i strid, och sannoliken inte genom att bruka kraften. Innan han kom till Eilöknen hade till och med de flesta Eil varit okunniga om att en del visa kunde leda kraften, även om det ryktades om märkliga förmågor och ibland om någonting som Eil trodde kunde likna kraften. Jag är inte visen, sa hon vänligt och rättade till sin sjal. Om en Aes Sedai som Egwene kan göra detta, så kan jag det också. Jag ordnade det i morse medan du fortfarande sov. Men jag har funderat på det ända sedan du bad Egwene. Nu var det tillräckligt ljust för att han skulle se hur Egwene rodnade. När hon såg hans blick snubblade hon trots att marken var slät, och han fick gripa tag i hennes arm för att hindra henne från att falla. Hon drog sig loss utan att möta hans blick. Han behövde kanske inte bekymra sig för några pikar från hennes håll. De började gå genom den glesa skogen upp mot tornet. Försökte de inte hindra dig? Amis, menar jag. Eller Bear, eller Melaine. Det visste han att de inte gjort. I så fall skulle hon inte ha varit här. Evienda skakade på huvudet och fick sen en tankfull min. De pratade en lång stund med Sorile, och sen sa de att jag skulle göra vad jag själv tyckte att jag måste. Annars brukar de säga åt mig att göra vad de tycker jag måste göra. Hon sneglade på honom och tillade: jag hörde Melaine säga att du får med dig förändringar för allting. Det gör jag, sa han, i det han satte foten på den första stegens lägsta pinne. Det gör jag, ljuset hjälper mig. Utsikten från plattformen över de skogsklädda kullarna som bredde ut sig runt omkring var magnifik, även för blotta ögat. Träden stod tillräckligt tätt för att dölja älgstyrkornas rörelser mot Carrain. De flesta borde redan vara på plats, men själva staden badade i det gyllene gryningsljuset. Han gjorde en snabb kontroll genom en av kikarna och fann de kala kullarna längs floden stilla och till synes tomma på liv. Snart nog skulle det förändras. Shaido-krigarna var där, även om de för stunden höll sig dolda. Men de skulle säkert visa sig när han började rikta. Vad? Inte Lanshält. Vad han än gjorde så måste det vara någonting som skärade upp Shaido-trupperna så mycket som möjligt innan hans egna ale-styrkor gick till anfall. Egwene och Evander hade turats om med att titta genom det andra långa röret med uppehåll för lågmälda meningsutbyten. Men nu stod de bara och samtalade tyst. Till sist nickade de mot varandra, gick fram till räcket och ställde sig att stirra mot Carhain med händerna mot det grovt tillyxade virket. Plötsligt fick Rand gåshud. Någon av dem ledde kraften, kanske båda. Det som han först lade märke till var vinden som blåste mot staden. Inte någon svag bris, utan den första riktiga vind han känt i det här landet. Och ovanför Carhain började moln torna upp sig, kraftigast i söder. De blev tätare och mörkare inför hans blick och snart utgjorde de en böljande massa. Bara där, ovanför staden och Shaido-trupperna. Överallt annars, så långt han kunde se, var himlen klar och blå med undantag för några tunna vita stråk högt uppe. Likväl hördes mullret av åska, ett ihållande, djupt dån. Plötsligt sköt en blixt ner ur molnen. Ett silverspjut som slog ner i en kulle nedanför staden. Innan smällen efter den första blixten nådde tornet hade ytterligare två skjutit ned mot jorden. Vilda, kantiga ljusstrimmor dansade över himlen, men de ensamma lansarna av starkt vitt ljus slog ned med samma regelbundenhet som hjärtslag. Plötsligt exploderade marken på ett ställe där ännu ingen blixt slagit ner, i en kaskad av jord som sprutade 50 fot upp i luften. Sen hände samma sak på ett annat ställe och så igen. Rand hade ingen aning om vilken av kvinnorna som gjorde vad, men det verkade onekligen som om de bestämt sig för att jaga upp Shaido-krigarna. Det var dags att han gjorde sin del, om han inte bara skulle titta på. Han sträckte sig ut och grep Saidin. Isande eld piskade mot utsidan av tomrummet som inneslöt det som var Rand Althor. Kyligt ignorerade han smittans vämliga smuts som sipprade in över honom och brottades med de vilda strömmar av kraften som hotade att uppsluka honom. Det fanns gränser för hur mycket han kunde göra på det här avståndet. I själva verket var det så långt att han ett och jämnt kunde göra någonting, ens med en angreel eller sha-angreel. Förmodligen var det därför kvinnorna bara åstadkom en blixt eller explosion i taget. Om han hade nått gränsen för sin förmåga måste de ha fått tänja sina gränser. Ett minne gled över tomrummet. Inte hans, Luce Therins. För en gångs skull brydde han sig inte om varifrån det kom. Så ledde han kraften och med ens omslöt ett väldigt eldklot toppen på en kulle nästan en mil bort. En flammande massa av ljusgula lågor. När den falnade behövde han inte kikaren för att se att kullen var lägre och att krönet var svart, till synes smält. Med deras förenade krafter skulle det kanske inte behöva bli något slag överhuvudtaget. Iljina, min älskade. Förlåt mig. Tomrummet skalv och ett ögonblick vacklade Rand på förintelsens rand. Genom honom forsade kraften, buren på vågor av skuggande skräck, och det kändes som om smittan stelnade till en stinkande sten kring hans hjärta. Han grep om räcket så hårt att det värkte i knogarna och tvingade tillbaka lugnet, tvingade tomheten att hålla stånd. Efter det vägrade han att lyssna till tankarna i sitt huvud. Istället koncentrerade han sig helt på kraften, på att metodiskt förbränna den ena kullen efter den andra. Märt stod en god bit in i det trädbestånd som fanns på krönet och höll prickens mule under ena armen för att hindra hästen från att gnägga, medan han iakttog de kanske 1000 älgkrigare som var på väg mot honom söderifrån över kullarna. Solen hade just börjat titta upp över horisonten och fick den framryckande massan att kasta långa, böljande skuggor. Nattens värme hade redan börjat övergå i dagens hetta och luften skulle vara stekhet så snart solen krupit en bit upp på himlen. Han hade redan börjat svettas. Älgkrigarna hade fortfarande inte sett honom, men han hyste inga tvivel om att de skulle göra det om han stannade kvar länge till. Det spelade föga roll att de med största sannolikhet var Rands män. Om Carladine hade trupper i söder skulle det bli mycket intressant för dem som var dumma nog att delta i striden. Men det spelade föga roll eftersom han inte hade för avsikt att låta dem se honom. Han hade redan stiftat alldeles för nära bekantskap med en pil denna morgon för att vilja ta sådana vårdslösa risker. Tankspritt fingrade han på det prydliga snittet i axeln på rocken. Ett bra skott med tanke på att måltavlan varit rörlig och halvt dold av träd. Han skulle ha beundrat det än mer om den måltavlan inte varit han själv. Utan att ta blicken från de analkande älgkrigarna backade han försiktigt in med pricken i den glesa dungen. Han ville se om de såg honom och ökade farten. Det sades att Eil kunde springa i fatten man till häst och han ville ha ett ordentligt försprång om de försökte. Det var inte förrän de doldes bakom träden som han skyndade på stegen och ledde pricken till motsatta sluttningen innan han satt upp och red västerut. Han kunde inte vara nog försiktig och han ville överleva här idag. Han muttrade för sig själv medan han red med hatten neddragen för att ge skugga åt ansiktet och med det svartskaftade spjutet över sadelknappen. Västerut, igen. Dagen hade börjat så bra, drygt 2 timmar före gryningen, när Melindra hade gett sig av för att delta i något möte med spjutjungfrorna. Hon hade trott att han sov och inte ens tittat på honom när hon försvann ut, muttrande om Rand Althor, heder och far Darius May framför allt annat. Det lät som om hon tvistade med sig själv, men sanningen att säga brydde sig Märt inte om ifall hon ville grilla Rand eller salta in honom. Innan hon hunnit vara borta i 1 minut började han packa sadelväskorna. Ingen hade tittat åt honom när han sadlade pricken och smög iväg söderut. En god början. Vad han inte hade räknat med var att trupper av Tardad och Tomanell och varenda fördömd klan han kunde namnet på skulle dra iväg söderut. Det var inte till någon större tröst att detta var just vad han hade pladdrat om inför Lärn. Han ville rida söderut och dessa ale-trupper tvingade honom mot Algonaya. Mot den plats där striden skulle komma att stå. När han ridit 1 mil eller 2 styrde han försiktigt pricken upp för en slänt och stannade upp långt inne bland de spridda träden på krönet. Kullen var högre än de flesta med god utsikt över omgivningen. Den här gången såg han inte till några ale, men den kolonn som slingrade sig fram längs en sänka mellan kullarna var nästan lika illa. I täten red tairenskt kavalleri bakom en samling färggranna furstebaner och efter en lucka kom en tjock taggig orm av pikenerare i dammet från tairenierna följd av de karheinska ryttarna med deras uppsjö av baner, standar och korn. Karheinierna upprätthöll ingen som helst inbördes ordning och furstarna red fram och tillbaka inom gruppen för att samtala med varandra. Men de hade åtminstone vakter längs flankerna. Nåväl, så snart de hade passerat var vägen fri söderut. Och jag tänker bränna mig inte stanna förrän jag är halvvägs till Erinrin. Då skymtade han en rörelse en god bit framför kolonnen nedanför. Om han inte befunnit sig så högt upp skulle han inte ha uppfattat någonting och ingen av ryttarna kunde ha sett det. Han rotade fram sin lilla kikare ur sadelväskan. Kin Tovere var förtjust i tärningsspel, vände den mot platsen där han sett rörelsen och visslade lågt mellan sammanbitna tänder. Ejlkrigare, åtminstone lika många som soldaterna i dalen. Och de var Kaladins män, såvida de inte hade satt sig i sinnet att utdela en namnsdagsöverraskning, för de låg gömda bland de torra buskarna och döda löven. Ett ögonblick satt han där och trummade med fingrarna mot låret. Snart skulle det ligga en ansenlig mängd lik där nere. Det är inte min angelägenhet. Jag har inte med det här att göra. Jag är på väg söderut. Han skulle vänta en stund och sen ge sig av när de hade så fullt upp med varandra att de inte lade märke till honom. Den Weiramon, han hade hört den gråskäggige mannens namn dagen innan, var sannoliken en fullständig idiot. Ingen förtrupp och inga spejare, annars skulle han veta vad som väntade honom. Så som terrängen låg med dalgångens vridning kunde inte ejlkrigarna se soldaterna heller, utan bara det tunna dammmoln från dem som steg mot himlen. De hade utan tvekan haft spejare ute. De kunde knappast bara ligga där och vänta för den händelse att någon skulle komma förbi. Mert visslade förstrött på dansa med skuggornas jack medan han återförde kikaren till ögat och granskade kullarna omkring. Just det. Ejlmännens anförare hade placerat ut några män som kunde signalera strax innan kolonnen kom in på slaktfältet. Men även de kunde omöjligt se någonting än. Om några minuter skulle de första tairenierna komma inom synhåll, men tills dess. Han blev själv förskräckt när han sporrade pricken till galopp ner för slänten. Vad i ljusets namn håller jag på med? Nå, han kunde inte gärna bara stå där och låta dem gå som får till slaktbänken. Han skulle varna dem, men det var allt. Han skulle berätta vad som låg framför dem. Sen skulle han försvinna. Kärheiniernas flankryttare såg honom naturligtvis komma innan han nådde släntens fot, hörde hur pricken stormade fram, och två eller tre av dem sänkte lansarna. Mert var inte direkt förtjust över att ha en och en halv fot vast stål riktat mot sig, och än mindre tre gånger om. Men de insåg uppenbarligen att en ensam man inte utgjorde något hot, ens om han red som en galning. De lät honom passera och han red upp jämsides med de Kärheinier som red längst fram och ropade: "Halt! Omedelbart! På order från hans nåd draken! Annars trycker han ner huvudet i magen på er med kraften och ger er era egna fötter till frukost." Sen tryckte han hälarna i prickens sidor och hästen störtade framåt. Han kastade bara en hastig blick bakåt för att försäkra sig om att de gjorde som han sa. Det gjorde de, även om de var uppenbart förvirrade. Kullarna dolde de fortfarande för ejlkrigarna, och så snart dammet lagt sig skulle ejlkrigarna inte ha någon aning om var de befann sig. Sen låg han platt mot vallakens hals, piskade hästen med hatten och galopperade upp invid infanteriet. Om jag väntar på att Weiramon ska ge order kommer det att vara för sent. Det är hela saken. Han skulle ge dem sin varning och ge sig av. Fotsoldaterna marscherade i fyrkantiga formationer om runt 200 pikenerare med en beriden officer i täten för varje grupp och kanske 50 bågskyttar och armborstskyttar längst bak. De flesta tittade nyfiket på honom när han störtade förbi med dammet yrande om prickens hovar. Men alla marscherade på. Några av officerarnas hästar dansade som om ryttarna ville skynda efter och se varför han hade så bråttom. Men inte heller någon av dem lämnade sina platser. God disciplin. Den skulle de behöva. Slutänden av den tairenska styrkan bestod av soldater från klippans försvarare i bröstharnesk och guld och svartrandiga puffärmar. På hjälmarna satt plymer av olika färg som visade vilka som var befäl och underbefäl. Resten av soldaterna hade samma sorts rustning, men vapenrockarnas färger tillhörde olika furstar. Furstarna i sina sidenrockar, guldprydda harnesk och stora vita plymer red allra längst fram, och bakom dem fladdrade deras baner i den bris som börjat blåsa mot staden. Mert höll in så abrupt framför dem att pricken dansade och ropade "Halt!" i hans nåd drakens namn. Det borde vara det snabbaste sättet att få stopp på dem, men en kort stund trodde han att de tänkte rida ner honom. Nästan i sista stund var det en ung furste som han sett utanför Rands tält som höjde handen, och med ens höll alla in. En våg av order spred sig bakåt genom kolonnen. Weyramon var inte där, och ingen av furstarna var så mycket som 10 år äldre än Mert. "Vad ska detta betyda?" frågade mannen som hade gett signalen. Han hade sin vassa näsa i vädret och blängde på Mert med sina mörka ögon, medan det spetsiga skägget pekade rakt ut. Intrycket förstördes bara en aning av svetten som rann ner för hans kinder. "Det var hans nåd draken själv som gav mig befälet över den här styrkan. Vem är du att..." Han avbröt sig när en annan man som Mert kände igen tog hans arm och viskade upphetsat till honom. Estins klumpiga drag såg både härjade och upphettade ut under hjälmen. Mert hade hört att ejlkrigarna mjölkat honom på uppgifter om läget i staden. Men han hade spelat kort med Mert i Tyr. Han visste precis vem Mert var. Det var bara på Estins bröstplåt som det fanns hack i de siliga guldornamenten. Ingen av de andra hade gjort annat än att rida omkring och se stiliga ut, ännu. Den vassnäste sänkte hakan när han lyssnade, och när Estin var klar fortsatte han tala i mer dämpad ton. "Jag hoppas ni inte tog illa upp, först Mert."
"Jag är Melanril av Asegoras hus. Hur kan jag tjäna hans nåd draken?"
Det sista sades med tydlig tvekan, och Estin tog till orda med orolig stämma. "Varför halt? Jag vet att hans nåd draken sa åt oss att vänta. Mert, bränne min själ. Det länder oss ingen heder att bara titta på medan ejlkrigarna tar hand om hela bataljen. Varför ska vi behöva nöja oss med att jaga iväg fienden när de väl är besegrade? Dessutom är min far i staden och..." Merts blick fick honom att svälja resten av meningen. Mert skakade på huvudet och fläktade sig med hatten. De dårarna var inte ens där de fått order om att vara. Inte fanns det någon möjlighet att skicka dem tillbaka heller, även om Melanril skulle vara villig att vända om, och Mert var inte säker på det. Inte ens om Mert påstod att orden kom från hans nåd draken fanns det likväl ingen möjlighet. Mert satt väl synlig för ejlvaktposterna. Om kolonnen började vända om skulle ejlmännen förstå att de var upptäckta och förmodligen gå till angrepp, medan tyrenierna var intrasslade i de karhainska pikenerarna. Det skulle bli en ren slakt, lika säkert som om de hade fortsatt utan att veta någonting.
"Var är Weyramon?"
"Hans nåd draken skickade honom tillbaka till Tyr," genmälde Melanril dröjande. "För att ta sig an de ilianska piraterna och rövarna på Maredos slätten. Han var naturligtvis motvillig att ge sig av, trots att han tilldelats ett så stort ansvar, men..." "Ursäkta först, Mert, men om ni är utsänd av hans nåd draken, hur kommer det sig att ni inte vet?" Mert avbröt honom. "Jag är ingen furste, och om du vill ifrågasätta vad Rand berättar för folk kan du fråga honom själv." Det fick Karn på plats. Han skulle förstås inte fråga ut hans förbannade nåd draken om någonting. Weyramon var en narr, men han var åtminstone gammal nog att ha varit med i strid. Bortsett från Estin, som liknade en säck med rovor lagt över hästen, så var det ingen i det här sällskapet som hade sett mer än ett krogslagsmål eller två, och kanske ett par dueller. Stor nytta skulle de ha av det nu. "Hör nu på mig allihop. När ni passerar genom klyftan mellan de två kullarna framför er kommer det att välla ner horder av ejlkrigare över er." Han kunde lika gärna ha berättat att de skulle få gå på en bal full av kvinnor som trånade efter tyrenska ungfurstar. Deras ansikten lystes upp av ivriga flin. De började stegra sina hästar och klappa varandra på axlarna medan de skröt över hur många ejlmän de skulle döda. Enda undantaget var Estin som bara suckade och lossade på svärdet i skidan. Titta inte ditåt, fräste Mert. De idioterna. Snart skulle de väl sätta av mot klyftan. Håll blickarna på mig. På mig. Det som fick dem att lugna ner sig var vetskapen om Mats förbindelser. Mellanrill och de andra i sina stiliga, fläckfria harnesk blängde otåligt på honom. De undrade förstås varför han inte kunde låta dem sätta igång och döda ejlvildar. Om han inte hade varit Rands vän skulle de förmodligen ha ridit ned både honom och pricken. Han skulle kunna låta dem få som de ville och gå till anfall. De skulle göra det i smågrupper och lämna pikenerarna och det karheinska kavalleriet bakom sig. Även om karheinierna kanske skulle följa efter när de väl förstod vad som var och färde. Och de skulle dö allihop. Det klokaste vore att låta dem göra som de ville medan han själv gav sig av i motsatt riktning. Det enda kruxet var att när dessa idioter väl avslöjade för ejlmännen att de var upptäckta så kunde det mycket väl hända att dessa bestämde sig för någonting avancerat. Till exempel att göra en kringgående rörelse för att angripa den utdragna kolonnen i flanken. I så fall var det inte alls så säkert att Mert skulle komma undan. Vad hans nåd draken vill att ni ska göra, sa han åt dem, är att rida vidare i sakta mak, som om det inte fanns en ejlman inom 100 miles omkrets. Så snart pikenerarna kommit genom passagen ska de formera sig i fyrkant med ett tomrum i mitten, och dit in ska ni bege er i flygande fläng. Dit in, protesterade Melandrill. De andra unga furstarna muttrade ilsket, utom Estin som såg tankfull ut. Det länder oss ingen heder att gömma oss bakom stinkande. Ni gör förbanne mig som jag säger, röt Mert och lät pricken skritta fram till Melanrills häst. Annars slår Randy ihjäl er ifall inte de förbannade ejlmännen gör det. Och de han lämnar kvar tänker jag själv göra slarvsylt av. Det här tog för lång tid. Vid det här laget måste ejlkrigarna ha börjat undra över vad de pratade om. Om ni har tur är ni på plats innan ejlstyrkan hinner gå till anfall. Om ni har bågar så använd dem, annars får ni avvakta. Ni ska få göra er förbannade framryckning och ni lär veta när det är dags. Men om ni anfaller för tidigt... Han kunde nästan känna tiden rinna bort. Mert satte änden på sitt spjut i stigbygeln som en lans och red tillbaka längs kolonnen. När han såg sig om var Melanrill och de andra i färd med att prata sinsemellan. De sneglade efter honom, men lät åtminstone bli att störta iväg längs dalgången. Pikenerarnas anförare visade sig vara en blek Smärt Carhanier, ett halvt huvud kortare än Mert. Han satt på en grå vallack som såg ut att höra hemma i en hage. Jared hade emellertid hård blick, en näsa som knäckts ett flertal gånger och 3 vita ärr över ansiktet. Inget av dem särskilt gammalt. När han talade med Mert tog han av sig den klockformade hjälmen. Främre delen av hans gässa var rakat. Inget adelsblod där inte. Han kanske hade tillhört hären innan inbördeskriget började. Ja, hans män visste hur man formerade sig till igelkott. Han hade inte stridit mot Eil, men hade mött stråtrövare och andoranskt kavalleri. Han antydde också att han stridit mot andra Carhanier för ett av de adelshus som kämpade om tronen. Jared var varken ivrig eller motvillig, utan som en man som hade ett arbete framför sig. Kolonnen satte sig i rörelse samtidigt som Mert vände pricken åt andra hållet. De marscherade med långsamma, avvägda steg och Mert försäkrade sig med en hastig blick om att Tyreniernas hästar höll samma takt. Själv skrittade han bakåt utan allt för stor brådska. Han kände nästan ejlmännens blickar i ryggen, kände deras undran över vad han hade sagt, vart han nu var på väg och varför. Bara en budbärare som har lämnat sitt meddelande och är på väg tillbaka,
ingenting att oroa sig för. Han hoppades verkligen att det var vad älgkrigarna trodde, men kunde inte slappna av förrän han var säker på att han kommit ur synhåll. Karhejnierna väntade fortfarande där han hade lämnat dem, och de hade fortfarande flankryttare ute. Det syntes en liten skog av baner och korn där förstarna hade samlats, och de utgjorde en dryg tiondel av hela styrkan. De flesta bar enkla, osmyckade bröstplåtar, och de guld- och silverornament som fanns var buckliga, som om en drucken smed hade bankat på dem med sin slägga. Vissa av deras hästar fick Jareds att likna Lans stridshingst. Kunde de göra det som behövdes? Men ansiktena som vändes mot honom var hårda, med än hårdare ögon. Han hade fri väg nu, dold från ailmännens ögon. Han kunde rida vidare, åtminstone när han väl talat om för den här samlingen vad som förväntades av dem. Han hade skickat de andra vidare in i ailbakhållet och kunde inte bara lämna dem åt sitt öde. Termenes av Delovindes hus, vars korn visade tre gula stjärnor mot blå botten och hade en svart räv på sitt baner, var ännu kortare än Derrid och på sin höjd 3 år äldre än Mert. Men trots att det fanns äldre män bland Karhejnierna, några till och med gråhåriga, var det han som ledde dem. Hans ögon var lika uttryckslösa som Derrids, och han gav samma intryck som en hoprullad piska. Hans rustning och svärd var helt osmyckade. Efter att ha presenterat sig lyssnade han uppmärksamt medan Mert la fram sin plan. Mert böjde sig en aning ut från sadeln och drog linjer i marken med det svarta spjutets svärdsklinga. De andra karhejnska furstarna såg på från sina hästar, men ingen hade samma skarpa blick som Talmanes. Talmanes studerade den karta Mert ritat och granskade sedan Mert från hatten till stövelsulorna, till och med spjutet. När han var klar var han fortfarande tyst, tills Mert barskt sa: "Nå, jag bryr mig inte om ifall ni följer planen eller ej, men det lär inte stå länge på förrän era vänner står till midjan i ailmen." "Tairienierna är inte mina vänner, och Derrid är användbar. Sannoliken inte en vän." Tanken fick furstarna runt omkring att skrocka torrt. "Men jag ska leda halva styrkan om du leder andra halvan." Talmanes drog av sig sin ena stålklädda stridshandske och räckte fram handen. Men Mert stirrade först bara på den. "Leda? Han? Jag är spelare, inte soldat. Kvinnokar." Minnen av länge sedan svunna fältslag virvlade genom hans huvud, men han motade undan dem. Det enda han skulle göra var att rida vidare. Men i så fall lämnade kanske Talmenes, Estine, Derrid och de andra att hackas i bitar mot en huggkubbe som Mert hade ställt dem på. Inte desto mindre blev han själv förvånad när han grep mannens hand och sa: "Se bara till att vara på plats." Som svar började Charmanes att ropa ut namn i hastig följd. Förstare och förstesöner drog sig mot Mert, var och en följd av en banerförare och runt dussinet knäktar. Till slut hade han ungefär 400 karhenier samlade kring sig. Inte heller då hade Charmanes mycket att säga. Han ledde resten västerut i trav med ett tunt dammmoln efter sig. "Håll er i samlad tropp", sa Mert till sin halva. "Gå till anfall när jag säger anfall, retirera när jag säger retirera, och väsnas inte mer än ni måste." Sadelknarr och dämpade hovslag hördes förstås när de följde honom, men de lät i varje fall bli att prata eller ställa frågor. Han fick en sista skymt av den andra klungan av färggranna baner och korn. Sen doldes de bakom en krök i den grunda dalgången. Hur hade han hamnat i detta? Det hade varit så enkelt i början. Bara varna dem att ge sig av. Sen hade varje steg verkat så litet, så oundvikligt. Och nu vadade han till midjan i dyn, utan något annat val än att fortsätta. Han hoppades att Talmenes tänkte dyka upp. Karn hade inte ens frågat vem han var. Han red norrut och dalen mellan kullarna slingrade och delade sig, men han hade bra lokalsinne. Till exempel visste han exakt vilken väg som ledde söderut och mot tryggheten. Och det var inte dit han var på väg. Mörka moln började skocka sig över staden, de första riktiga moln han sett på länge. Regnet skulle bryta torkan. Bra för bönderna, om det fanns några kvar, och binda dammet. Bra för ryttare, så att de inte gav sig till känna så tidigt. Om det regnade skulle kanske älkrigarna ge upp och gå hem. Vinden tilltog också och gav fantastiskt nog lite svalka. Stridslarm började höras över kullarna, rop och skrik. Det hade börjat. Märt vände pricken, höjde spjutet och svängde åt höger och vänster. Han blev nästan förvånad när karheinierna ställde upp i en lång rad på ömse sidor om honom, vända upp mot slänten. Gesten hade kommit av sig själv, från en annan tid och en annan plats. Men de här männen hade deltagit i strid förut. Han red upp mellan de glesa träden i långsam skritt och de föll in bakom honom med ett svagt klirr från hästarnas spetsel. Hans första reaktion när han nådde kullens topp var lättnad över att se Chalmanes och hans män på krönet mitt emot. Den andra var en svordom. Darid hade format sin igelkott. Fyrdubbla taggiga led av pikenerare med insprängda bågskyttar formade till en stor ihålig fyrkant. De långa pikarna gjorde det svårt för Shaido-krigarna att komma nära, hur vilt de än stormade an, och bågskyttarna och armborstmännen utbytte snabba pilsalvor med ejlmännen. Män stupade på båda sidor. Men när någon av pikenerarna föll slöt sig bara de som stod omkring och gjorde fyrkanten mindre. Å andra sidan visade inte Shaido-krigarna några tecken på att minska styrkan i sitt angrepp. I mitten hade soldaterna ur klippans försvarare suttit av sina hästar tillsammans med ungefär hälften av de tairenska furstarna och deras knäktar. Hälften, det var vad som fick honom att svära. Resten red omkring bland ejlmännen och högg eller stack med sina svärd och lansar i grupper om 5 eller 10 man eller ensamma. Hur bra de lyckades syntes på de dussintals ryttarlösa hästarna. Melanril, ensam med sin banerförare, fäktade omkring sig med svärdet. 2 ejlmän pilade fram och skar prydligt av knäsenorna på den unge furstens häst. Den föll med vilt kastande huvud. Märt var säker på att den skriade vilt, men det dränktes av larmet. Och sen försvann Melanril bakom Karin sårklädda gestalter med huggande spjut, strax följd av banerföraren. Ingen förlust, tänkte Märt bistert. Han ställde sig i stigbyglarna, lyfte spjutet med svärdsklingan över huvudet och gjorde sedan en rörelse framåt med ropet Lars! Lars Cabadrin! Han skulle ha svalt orden igen om han kunnat, och inte för att de var på gamla språket. Dalen var som en sjudande kittel. Men oavsett om någon av karheinierna förstod orden kavalleri till anfall på gamla språket eller ej, så förstod de gesten. Särskilt när han satte sig ner i sadeln igen och körde hälarna i hästens sidor. Inte för att han egentligen ville det, men han kunde inte se att han hade något val nu. Det var han som hade fått männen att ge sig in i dalen. Om han sagt åt dem att vända om och fly kunde några av dem ha överlevt. Och han hade helt enkelt inget val. Med fladdrande baner och korn störtade karheinierna tillsammans med honom nerför backen under höga stridsrop. De senare var säkerligen för att härma honom, fast det han ropade var blod och förbannad aska. På andra sidan dalen var Chalmanes på väg ned i lika vild karriär. Shaido-krigarna hade varit så säkra på att de hade omringat alla våtlänningarna att de inte såg de andra förrän de redan kom stormande i ryggen på dem från båda håll. Det var då blixtarna började falla och sen började det bli riktigt otäckt.